Vi ska läsa från Johannes evangeliets första kapitel, de första 14 verserna. Texten kommer upp här så man kan följa med. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Så inleder Johannes sitt evangelium, sin berättelse om Jesus Kristus. Och redan i första meningen, i begynnelsen fanns ordet, så för han läsarens tankar tillbaka till alltings början. Till berättelsen om hur Gud skapar jorden. Och ni kanske är några som känner igen det från första Moseboks första versar. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det är precis som om Johannes vill bredda perspektivet redan från början. Att han vill poängtera att han inte bara skriver om de händelser som utspelade sig under en viss begränsad tid i historien, utan att den berättelse han skriver innefattar hela världen. Ända från skapelsens början till tidens slut. Att Gud själv, skaparen av himmel och jord, griper in och agerar på ett nytt sätt i sin skapelse. Att Gud själv blir människa i Jesus Kristus. Tro föds i våra hjärtan när sanningen får slå rot där. När ordet får drabba oss, genomborra oss och bli en verklighet för oss. Ordet som blev människa, Jesus Kristus, budskapet om honom. Om att Gud älskade världen så mycket att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. I veckan så fick jag tillfälle att möta två gymnasieelever som skrev en skoluppgift och då ville intervjua mig. Det hände titt som tätt att folk hör av sig och så får man möta sådana konstellationer och de ställer jättejobbiga frågor. Men det är något av det absolut bästa som finns i det här jobbet. Att ställas inför de här orimligt svåra frågorna. Och följdfrågor, för det är inte bara att hafsa ihop något svar. Utan de hugger ju tag i saker, de lyssnar, ställer mig till svar. Så det utmanar min tro. Det ställer den på sin spets, så det tvingar mig att faktiskt formulera mig kring saker som jag kanske bara tar för givet. Att fundera kring vad är det egentligen jag tror på och varför. För det gör man inte annars så ofta, även om man jobbar med det jag gör, utan saker och ting flyter på ganska så bra. Temat för dagens gudstjänst är, precis som Jenny sa, att Jesus skapar tro. Och i Efesierbrevets andra kapitel så står det: av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. När Jesus har uppstått och visar sig för kvinnorna vid graven så springer de hem och berättar detta enorma för de andra lärjungarna. Som blir lite så där. Det är inte det att alla tror på det direkt, utan de är lite skeptiska en del. Och Thomas, som tidigare kallats för tvillingen, får här sitt nya smeknamn, tvivlaren. Kanske inte det man vill bli kallad. Men Thomas säger att det finns inte en chans att jag kan tro på det här ni berättar om inte jag själv får se, om inte jag själv får känna såren i Jesu händer och såren i Jesu sida, hans fötter. Och när Jesus sen väl visar sig för lärjungarna så ber han Thomas känna på de här såren. Säger att här är de, här är jag. Och så säger han, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Och skillnaden mellan att tro efter att ha sett något eller att bara tro på kraften i Jesu ord, det omnämns flera gånger i Johannes evangeliet. Och i kapitel 4 så finns en berättelse om en ämbetsman i Kafarnaum. Och vi ska läsa den och den kommer också komma upp här på väggen. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. Och en man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av en av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade, igår vid sjunde timman lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen. Jesus är lite kantig. Visst är han det? Han är lite sträv ibland när han möter människor. Jesus säger, om inte ni får se tecken och under så tror ni inte. Och ämbetsmannen säger, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarar, gå hem, din son lever. Det är ett lite märkligt möte, en lite märklig konversation. Och ibland när man läser, bland när jag läser berättelserna om Jesus, när han möter människor, så hajar man verkligen till. Jag hajar till och tänker, vad sa han nu? Varför sa han så? Och så får jag läsa om, har jag missat ett ord? Nej, det var så han sa. Varför är hela friden då? Och då är det väldigt bra och väldigt praktiskt med bibelkommentarer. Med böcker där teologer lägger ut texten kring evangelierna och deras funderingar, deras tankar om varför de tror att Jesus sa som han gjorde. Och varför och hur och så vidare och så vidare. Och N.T. Wright är en sån. Han har en hel serie bibelkommentarer som heter För alla. Till exempel Johannes evangeliet För alla. Eller Romarbrevet För alla. Och fler av dem finns översatta till svenska. Och de är verkligen för alla. Man behöver inte ha läst 4 år teologi eller vara jätteinsatt för att förstå det de pratar om. Eller att hänga med i deras resonemang. Utan det kan få vara en hjälp för en när man möter de här texterna som är svåra att begripa sig på. Svåra att närma sig och förstå. Och de hjälper i alla fall mig att förstå de olika lagren som finns i bibelberättelserna. Så det är ett boktips. N.T. Wrights bibelkommentarer för alla. Så tillbaka till Kana i Galileen. Wright menar att Jesus säger som han gör på grund av att han oroar sig, bekymrar sig för att det mottagande han får av människorna i Galileen kommer av att folket vill ha en messias som gör under och tecken på beställning. Istället för att få låta det de ser och hör och låta ordet få väcka tro i deras hjärtan. Ordet får slå rot. Och N.T. Wright beskriver det som att de fotograferar vägmärkena istället för att köra dit vägmärkena pekar. De fokuserar för mycket på allt det coola Jesus gör istället för att se vem han är och hitta det här. Förstå ordet som blev människa. Förstå vem han är. Men mannen som Jesus möter, han tror på det Jesus säger när Jesus säger till honom att din son är frisk. Och han beger sig hemåt. Och väl där så möts han av ett helande som har ägt rum, vilket ännu mer befäster den tron hos honom. Det han redan hade på något sätt fått implanterat i sig får växa hos honom och i hela hans familj. Och evangeliet idag utmanar oss på samma sätt. Vi börjar inte tro på en abstrakt idé, på en diffus känsla eller på en odefinierbar andlig upplevelse. Utan vi börjar tro på ordet som blev kött, som blev människa. Vi börjar tro på Jesus Kristus. Och det är en gåva. Det är oss givet av nåd och inte genom gärningar. Det är ingenting vi kan pressa fram, tvinga fram, utan det blir oss givet. Och ibland tycks vi tro att det är precis tvärtom. Och som kristna så verkar vi skämmas för våra tvivel, för vår tro, och tänka att vi nog borde tro lite större, lite hårdare och lite tuffare. Men du är inte ensam med dina tvivel. Du är inte ensam med dina funderingar. Du är inte ensam med att känna att ibland är det inte lika självklart. Och en vän sa till mig då vi talade om tro och tvivel i veckan, att för honom så är tvivlet han har i sig ett tecken på att han ju faktiskt också har en tro. Om man inte hade haft någon tro, då hade det inte funnits något att tvivla på. Och den tanken bär honom när det känns som att det enda han har är tvivel. C.S. Lewis skriver i boken Mere Christianity: "Faith in the sense in which I'm here using the word is the art of holding on to things your reason has once accepted in spite of your changing moods." Alltså tro är konsten att hålla fast vid saker som ditt förnuft en gång har accepterat, oavsett hur dina känslor svänger. Att tro handlar inte om att på något sätt stänga av sitt förnuft eller stänga av sina tankar och bara liksom, nej men det är så här, vi behöver inte tänka på det. Utan att tro handlar om att möta med sitt förnuft sina tvivel, sina funderingar, och ta dem på allvar. Att inte försöka ignorera dem och tro hårdare eller tro bättre. Utan möta dem, ta dem på allvar, fundera, ställa sina frågor. Grotta ner sig lite. Tänka, håller det här verkligen? Och så följa tanken hela loppet ut. Då hjälper våra tvivel oss att fördjupas i vår tro. Men du behöver inte bära dina tvivel själv. Du behöver inte stå ensam med dina funderingar. Du behöver inte stå ensam med dina frågor. Bibeln är full av tvivlande människor. Saltaren är ett praktexempel på det här. Psalmisterna häller ut sina känslor, häller ut sina hjärtan. Sitt hopp, sin glädje, sin förtvivlan, sitt tvivel, sin sorg. De kommer med det till Gud. För ordet som blev människa tog sin boning mitt i bland oss, mitt i ditt hjärta. Och den sanningen, den bär dig också genom dina tvivel och frågor. Den står pall för att bli ifrågasatt. Att växa i sin tro handlar om att möta sina tvivel. Att växa i sin tro handlar om att tala till sitt eget hjärta. Att lyssna på sitt hjärta, men inte låta känslorna kasta en för vinden hit och dit. Utan att möta sitt hjärta, möta sina tankar. Tala till det, fråga det varför det känns som det gör. I psalm 42 så skriver psalmisten: "Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och så full av oro?" Han skriver inte "ta dig i kragen", utan säger: varför känner du så här? Varför tänker du så här? Sätt ditt hopp till Gud istället. Och så riktar man sitt tvivel. Man möter det och man går med det till den som kan ta hand om det. I andra Korintierbrevet står det att Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Gud är med dig och vi är med oss. Vi som är Kristi kropp, bröder och systrar, andra troende, vi finns här för att finnas för varandra. För att tillsammans fundera, för att tillsammans brottas, för att tillsammans våga möta det som är våra tvivel, våga möta det som är våra funderingar. Jag tror att de flesta av oss inte saknar tro. Det kanske bara är så att vi har lite för stor tilltro till oss själva. Att vi ska klara saker på egen hand. Och att det ska ske och se ut på det sätt som vi föreställer oss att det kommer bli. När ämbetsmannen kommer till Jesus så har han ju en tanke. Han säger att min son är sjuk, följ med mig hem så kan du göra honom frisk. Och Jesus gör vad han gör mot alla oss hela tiden. Han säger att jag kommer hjälpa dig, jag kommer möta dig, men inte på det sätt du tror. Jag vill att du ska lita på mig, att du ska tro på mig och inte på din egen plan, din egen styrka. Vill du tro på Jesus Kristus? Lär känna honom, ordet som blev människa. Närma dig Jesus, möt dina egna tvivel, frågor och funderingar. Läs om honom, prata om honom, prata med honom. Fråga, fundera, ifrågasätt. Så kommer du att hitta det som är sanningen. Så kommer det kunna få slå rot i ditt hjärta. Amen.